Vi befinner oss mellan hägg och syren, som det brukar heta. Precis de där få dagarna när våren är som allra mest hektisk. Och det är hektiskt här också. Vi ska nämligen göra lönedags i månadsskiftet maj-juni. Lite försenat, men inte så mycket. Det blir ett försök att sammanfatta en avtalsrörelse som fortfarande inte riktigt är färdig, men som ju har... Jag har väldigt mycket att prata om ändå. Som vanligt, Susanna Lundell, chefredaktör, kommunalarbetare.
Jajamän.
Tack så hemskt mycket för att du är här. Och Tommy Öberg, arbetsmarknadsreporter, som har skrivit om egentligen allt viktigt som har hänt på svensk arbetsmarknad de senaste 25-30...
Välj.
Ja, åren. Varmt välkommen.
Tackar.
Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar som ledarskribent på Aftonbladet och som nu skriver en del om arbetsmarknaden också. Jag tänkte, som sagt, det här blir ju lite av ett finalavsnitt. Vi gjorde det första programmet i den här omgången av lönedags i november. Mm. Kommer ni ihåg vad vi pratade om då?
Nej, det kommer jag inte ihåg, men jag gissar att vi pratade om vilka krav som man hade enats om, både på industrisidan och på LO-sidan. Sen kanske du hade hittat på något mer som vi ägnade oss åt.
Det kan hända. En sak vi faktiskt berömde oss väldigt starkt för i den podden, det var att vi året innan hade förutspått ett kort avtal.
Mm. Just det.
Sen förutspådde vi hur det skulle gå i år. Vad tror ni vi sa?
Jag tror att vi sa 2 år.
Vi sa faktiskt att det nog var risk för ett kort avtal igen.
Hade vi fel?
Varför hade vi fel?
Ja, det är lite svårt att svara entydigt på det, för att kraven var ju som vanligt utmejslade för att omfatta 1 år. Men jag tror att inte minst de opartiska ordförandena hade ett betydande inflytande över att börja diskutera en något längre period. Och det verkade ganska tidigt, i alla fall i början på februari någon gång, som om parterna kände att ja, kanske. Så att jag undrar om inte ska man skylla på någon eller ska man ära någon, så kanske det ändå är de opartiska ordförandena som har påverkat detta.
Susanna?
Ja, jättesvårt att säga. Det kan ju vara också en påverkan sen året innan, att man hade svårt att se att det skulle kunna bli långa avtal igen. Å andra sidan, sen fick vi en LO-samordning och så vidare, så att det fanns ju förutsättningar. Frågan är vad vi visste där i november. Vi visste ju inte, vi hade inte alla fakta egentligen för att kunna göra den bedömningen. Så.
Det vi sa då, och som väl var alldeles riktigt, det var ju att det som skapade korta avtal tidigare, det var ju den här ekonomiska osäkerheten.
Mm. Just det.
Och den finns ju kvar, skulle man väl kunna.
Ja, Trump är ju kvar och så vidare.
Ja. Precis.
Brexit.
Så, Brexit och så vidare. Så, och nollräntan och alltihopa det här. Mm. Eller minusräntan till och med. Men samtidigt, Susanna, just på kommunalsidan så slöt man ju ett längre avtal redan.
Ja, det gjorde avtalet. Man ju. Det visste vi ju faktiskt.
Så nej, men då är frågan, vad upplever man som fördelar, tror du, som du har uppfattat i en bransch där man får till ett lite längre avtal?
Jag tycker att det blir en stabilitet, det blir en ökad, man känner till hur situationen är och behöver inte ha ständiga förhandlingar på samma sätt. Och det skapar en trygghet och ett lite mer lugn, tycker jag, på arbetsmarknaden hos både fack och arbetsgivare. Mm. Sen finns det alltid andra saker att syssla med och titta på när det gäller villkor och så vidare mer långsiktigt, men jag tycker att det är någonting som känns när man inte ständigt har de här ettåriga korta avtalen. Mm. Då blir det så att säga avtalsrörelse hela tiden.
Ja.
Mm. Nej, men just att kunna i arbetsgrupper eller i andra informella grupperingar ägnar sig åt svåra frågor som man inte klarar ut när man bara ska göra ett ettårsavtal. Det kanske är också en som Susanne är inne på, en viktig del när man blir mera benägen att kanske teckna ett längre avtal. Att det finns frågor som vi då kan försöka lösa ut under 2 eller 2,5 år innan det drar igång igen.
Mm. Och det har ju varit så att säga en utav de saker som har varit väldigt framgångsrik på svensk arbetsmarknad, att man har kunnat erbjuda stabilitet och arbetsfred under lite längre tid.
Mm. Absolut.
Jag satt och lyssnade på det här alldeles innan programmet, så vi var lite så där oroliga över att man istället skulle gå in i en regim där korta avtal blev det normala.
Mm.
Alltså ständiga förhandlingar om man etablerade det som en regim, just därför att det faktiskt skulle försvaga en del av samförståndet, antagligen, trodde vi då.
Mm.
Så att vi kanske hade fel, men resultatet föll i så fall ut åt ett håll som väl finns anledning att vara.
Ja, det återgick, kan man säga, till den ordning som vi egentligen har vant oss vid.
Ja. Alltså,
det har funnits 2 tillfällen under 19 år då det har varit kortare perioder, och nu så är man tillbaka i någon mening i de här 3-åriga perioderna. Så att det kanske fanns en ömsesidig strävan bortom de osäkerheter som alla levde med, att försöka hitta ett sätt att på nytt ha arbetsfred i 3-årig stöt.
Mm.
Det tror jag.
Ja. Kan det också vara så att man hade, som man säger, jag vet inte, man kan använda uttryck, gafflat, säger vi, gamla artillerister. Det betyder att man liksom försöker hitta någonting på mitten.
Mm.
För jag menar, det var ju ändå så att lönenivåerna, eller löneökningsnivåerna, hade ju växlats ner från de fackliga kraven. Samtidigt som de inte hade växlats ner så mycket som arbetsgivarna egentligen ville se.
Ja, men så var det ju.
Mm.
Så att det blev ju väldigt mycket en repris på det sättet. Och nu kanske det var lättare att komma överens om den här nivån.
Mm.
Ja, en annan sak vi pratade om i det första programmet, det var tonen i förhandlingarna. Inte minst du, Susanna, pratade ju om att tonen i till exempel byggförhandlingarna hade varit väldigt kärv.
Mm.
Året innan. Och så funderade vi på om de skulle bli bättre. Mm. Har de blivit det?
Alltså, det är en bra fråga om de blir bättre. Jag tycker i alla fall inte att det har känts riktigt lika illa som det var då. Om man tittar generellt stort perspektiv på de samtliga förhandlingar. Sen har det väl varit lite kärvare i vissa förhandlingar. Nu har inte jag suttit med som en fluga på väggen till exempel när HRF och Visita har förhandlat, så jag vet inte. Men jag kan ju tycka mig utifrån mitt perspektiv, det jag har läst och så, skönja att det har varit tufft där till exempel. Och det finns väl fler sådana exempel. Men jag tycker nog att det var tuffare förra gången.
Ja, alltså när det är på byggsidan så tycker jag att det är en otroligt stor skillnad. Alltså det är någon slags smekmånad, känns det nästan som, tycker jag, mellan byggnadsordförande och förhandlingschefen på BI. De faller varandra om halsen av och till, tycker jag, om hur bra det är och hur lätt det är att hitta varandra. Och, alltså, det är nästan som man undrar, hur kunde det vara så svårt förra året och vara så lätt nu? Vilket är det som är riktigt, eller är det överdrifter vid båda tillfällena fast åt två olika håll?
Mm.
Så att egentligen är det nog så att det är först nästa gång som vi ser om har de etablerat ett nytt samförstånd som gör att det inte blir lika infekterat som vi har lärt oss bakåt i tiden att det faktiskt har varit. Va? Sen håller jag med Susanna om att på en del andra ställen har det varit rätt så grinigt.
Mm.
Och just därför många fler varsel än vad i alla fall jag trodde när industriavtalen, de första då i slutet på mars tecknades, då trodde jag nog att nu skulle det löpa på ganska så smärtfritt.
Mm.
Men det har det ju inte gjort. Utan det har ju strulat på ganska många områden. Och tonen har inte varit särskilt trevlig av och till.
Och det är väl egentligen 2 arbetsgivarorganisationer som kommer tillbaka i det här mönstret.
Ja, det är absolut.
Alltså det är Visita och Almega.
Och Almega gång på gång.
Mm.
Vilket ju speglar att arbetsgivarsidan ju förefaller inte vara överens. Alltså om märket träffas och ett antal industriarbetsgivarorganisationer gör upp om detta. är de andra då egentligen inte överens med sina egna om vad det här innebär? Eller hur ska man tolka att de ständigt sätter sig på tvären? Det, jag tycker att det där är lite bekymmersamt och svårt att förstå. För att normeringen är inte bara en siffra, normeringen är ju också en konstruktion. Och helt plötsligt så blev det bråk om hur konstruktionen skulle tolkas. Trots att det egentligen var klart när industrin gjorde upp. Så ifrågasattes detta gång på gång. Och än så länge så ligger det ju fortfarande varsel fram till 8 juni på ett par områden som vi inte riktigt vet. Löser det ut eller gör det inte? Så att, ja, lite besvärligt.
Nej, jag tycker det var en väldigt fullständig teckning av läget.
Mm. Men kan det vara så här? Därför att det har ju varit upprepades ungefär samma situation gång på gång på gång. Och i alla fallen så går ju alla, alltså arbetsgivare och fack, går ut och säger vi har vunnit vår viktiga principfråga. Almega har ju varje gång sagt att ja, men nu har vi hamnat på märket, mens Seko eller Fastighets eller vilka förbunden nu har rört sig om har sagt att nu har vi fått igenom låglönesatsningen. Och så har båda sagt det. Och det är ju en sorts utrymme man har i en förhandling att tolka lite grann. Men här, eftersom det har varit upprepade gånger, så betyder det ju att medlare från Medlingsinstitutet har fått gå in och döma av, inte en gång, vilket man väl kunde ha tänkt sig som rimligt, utan gång på gång på gång. Är det någonting som man borde oroa sig för, att vi är på väg att få en förhandlingskultur som betyder att man inte riktigt tar ansvar för förhandlingarna i botten, utan man väntar in Medlingsinstitutet och låter dem döma?
Det är ett problem om man gör det hela tiden. Egentligen är det ju parterna som ska komma överens i första hand. Det är ju först om man inte kan det, och i undantagsfall egentligen, som det är tänkt att medlare ska gå in. Så börjar det bli normalfallet, att det blir så hela tiden, då finns det ju en risk att man undergräver den modell som vi har. Och det är ju inte bra. Frågan är ju då om man tycker, så att säga, att man har hotat om vargen så många gånger så att man måste liksom, alltså det finns någonting i det där, att till slut så blir det bara medlare måste in för att det ska bli en lösning. Men då har man ju liksom fått till en förändring, som det är frågan om man verkligen vill ha. Jag är inte så säker på det.
Fast det är något konstigt med att man, som du säger Ingvar, att man kunde tänka sig att Medlingsinstitutet kom in och dömde av en gång. Då får vi ju ett rättesnöre. Och det rättesnöret ser alla. Men sen har man försökt få en ny dom. Och den har ändå varit densamma vid varje tillfälle. Det är lite, tycker jag då, lite oroande att man inte kan bli överens om tagen i det här fallet. Om vi får ett utslag så förhåller vi oss till det. Nej, det har ju lett till varsel gång på gång på gång, och därmed medling och en ny upprepning av ett tidigare beslut från MIs sida. Och det är, jag förstår inte riktigt det, att man vill höra samma sak gång på gång på gång.
Men handlar det inte om, i så fall, alltså är inte den rimliga tolkningen att man inte gärna vill ta ansvaret själv?
Man behöver någon att gömma sig bakom.
Ja.
Det tycker jag är en rimlig utgångspunkt att säga. Men då tycker jag igen, det där borde arbetsgivarsidan framförallt ha varit klara över och överens om när de gick in i den här förhandlingen, att när vi får normen fastställd på industriområdet så gäller den alltså. Det är, så då behöver vi inte pröva det med hjälp av Medlingsinstitutet gång på gång.
Nej.
Det är en konstig ordning.
Men det här är väl ett tecken på att man inte var så överens?
Ja, på ytan såg det ut som om man var, men i verkligheten så visade det sig att det fanns betydande oenighet.
Vi pratade om en sak till i det allra första programmet.
Ja, väldigt vad vi
pratade om. Ja, vi måste ha pratat hela tiden.
Förstår, så är det. Men det, vi pratade nämligen om idolkonflikten. Som ju inte riktigt blev av, men som ändå var stor. Och vi frågade oss, eller påstod skulle jag säga, att idolerna visade vägen. Har de gjort det?
Det där är svårt att säga att de verkligen har gjort det, alltså, eftersom I någon mening, eftersom det inte löst ut, det blev ju inte, så kan man ju säga då, ja just det, det sattes ett mönster redan i samband med den hotande idolkonflikten. Men jag undrar om man skulle göra en rundfråga bland förhandlarna nu under vårvintern, så tror jag få, om ens någon, kommer ihåg idolkonflikten, eller den hotande idolkonflikten i november. Så jag tror inte det har påverkat någon på riktigt.
Nej, jag tror inte jag heller. Men det var ju tacksamt då att prata om, och det var på allas läppar, och det var musik och så vidare. Mm. Det skulle tystna och så där. Det fanns mycket talande saker som man kunde säga kring det. Mm. Men nej, jag tycker inte att det är något man hör att det pratas om nu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej.
Vi har inte etablerat en idolnorm.
Nej, det tror jag inte.
Det tror jag inte vi har gjort.
Då kan vi stryka den punkten. Ja. Men idag då? Som sagt, det är inte riktigt färdigt. Det ligger fortfarande varsel. Det är avtal kvar att skriva. Det kommer och det skrivs fortfarande avtal. Kommunal hade skrivit ett antal nya med de kommunala bolagen, va? Mm. Precis nu. Så jag menar, vi ska inte göra misstaget och säga att allting är färdigt. Nej. Och så mera. Men till dags dato så kan man väl säga att det är några stora frågor som jag tycker har svävat över den här podden varje gång. En av dem har ju handlat, och inte bara över podden utan över avtalsrörelsen. En av dem har ju handlat om jämställdheten i lönebildningen och skillnaden mellan kvinnor som mäns löner, som ju är några olika saker, men som bland annat handlar om att det är stora yrkesgrupper och kvinnor som har väldigt mycket sämre betalt än deras kompetens och behörighet egentligen skulle ge. Så då blir ju frågan, kommer 2017 att kommas ihåg som ett år när jämställdheten blev mycket bättre på svensk arbetsmarknad?
Alltså, löneskillnaderna mellan industriarbetare och undersköterskor minskar ju, men det sker ju i en fortfarande för liten hastighet, måste till mer. Men undersköterskorna till exempel, det påslag de fick kommer ju ha en viss effekt, men då kan ju inte klyftorna fortsätta att, så att säga, det får inte fortsätta gå åt fel håll om industriarbetarna löner ökar som de har gjort tidigare och undersköterskorna inte fortsätter få, då kommer vi ändå få den här, jag tror det skiljer 2600 kronor nu mellan en industriarbetare och en undersköterska. Så att det där är ju någonting, det måste man ju fortsätta att arbeta med.
Mm. Och då är undersköterskesatsningen egentligen ett arv från 2016?
Ja, egentligen är det ju så.
Och jag tror inte att 2017 kommer att bli ihågkommet som året då jämställdheten tog ett stort kliv mot minskade klyftor. Möjligen kan man säga att det sker någonting, men det sker inte på grund av de avtalade löneökningar vi har kommit överens om, utan det kommer i så fall an på alla dessa välutbildade kvinnor i offentlig sektor som har sifferlösa avtal som tar ut ungefär dubbla märket. Det kommer att höja kvinnosnittet på arbetsmarknaden, men det kan inte de som har träffat siffersatta avtal berömma sig utav, utan det är faktiskt en annan del av verkligheten, som det är marknaden som korrigerar en del. Mm. Och det är egentligen inte 2017 som avviker ifrån någonting, utan så har det varit nu under en följd av år att marknaden korrigerar en del saker, inte minst på den offentliga sektorn. Det är brist på sjuksköterskor, lärarna är väldigt uppmärksammade, det är brist på socialsekreterare, undersköterskorna har fått en särskild satsning och så vidare och så vidare. Och det här slår igenom. Men det är inte för att en grupp har liksom avtalat sig till en relativ löneförändring.
Ändå kan man väl säga att på ett, kanske inte så stort, men på en liten punkt så blev det väl ett skifte i tolkningen av vad industrinormeringen betyder. i och med att man faktiskt har fått igenom att det går att göra en låglönesatsning och att den liksom kan rymmas inom systemet. Det är ju egentligen nytt att arbetsgivaren har accepterat den.
Ja, jag tyckte redan när industrin gjorde upp att det här är en förändring. Ja, alltså man kan nästan gå tillbaka till 98, 2001 och 2004 då det fanns lite töjmån i den så kallade normen. Man accepterade 3-4 tiondelar till de lägre betalda och det ansågs inte alls hota normeringen. Nu är vi tillbaka där, kanske. Mm. Jag skulle vilja se det en gång till faktiskt innan jag riktigt litar på det. Men det är en förändring, absolut är det så.
Men på väldigt små tal.
Oh, ja.
Jo, men dock om man kan fortsätta att få liknande i kommande avtalsrörelse till så då kan det ju bli en effekt av det. Men då gäller det att man inte behöver betala. Det finns ju också exempel på, även om låglönesatsningen har, folk har skrivit under på den, men till exempel i HRFs fall då var man tvungen att, de som inte hade varit anställda var mindre än 6 år tror jag, de fick då 80% utav, och då har man ju fått betala med någonting och egentligen ska man inte behöva göra det. Så, men det är väl ett undantagsfall, de allra flesta förbund har väl inte haft den typen av, att de har behövt göra den typen av avkall.
Nej, åtminstone inte som de själva skulle gå med på.
Nej, men det är väl som Susanna säger, HRF som har tvingats till och Handels gjorde förändringar i sitt arbetstidsavtal på lagersidan som också kom de butiksanställda till del istället. Mm. Så att ja, man kan se det på lite olika sätt. Va? Men riktigt utan någon form av motvaluta rakt över blev det inte. På några ställen kan man nog tala om att man fick betala för en del av detta.
Så man, det är ändå rätt att säga att det här, om låglönesatsningen har varit ett genomgående tema som vi har pratat om och som man har pratat om i, så är det lika mycket symbolik som faktiska pengar.
Ja, eller om man vill vara elak, det är mer symbolik än verklighet.
Så det betyder att något, om det inte blir en massiv, det blir inte året när jämställdheten bryter igenom, så blir det heller inte året när jämlikheten i meningen en massiv låglönesatsning bryter igenom.
Nej, tyvärr inte. Nej. Man skulle hoppas det.
Men tittar man på vad man avtalar om och de faktiska löneökningarna, så är faktiskt skillnaden under 20 år i rad i snitt 0,7% om året. Och den försiktiga låglönesatsning som vi nu ser kanske är värd för de lägsta avlönade en tiondel extra under 3 år. Så att 6,8 kanske i snitt räknat på hela arbetsmarknaden. Och när vi kommer att summera detta så kommer stora delar av de som idag har tjänat över 24 000 och fått 2% kommer att ha fått närmare 3%. Mm. Och därmed så kvarstår samma obalanser fast på en något högre nivå. Mm. Så att det är svårt att åstadkomma saker i centrala avtal när de är så försiktiga i sin fördelningsprofil.
Så det återstår att se hur det där kommer och vi kan räkna med att frågan inte precis är borta ur svensk arbetsmarknad.
Nej, inte alls.
Är det några andra stora frågor som vi liksom har kvar efter avtalsrörelsen nu?
Ja, alltså jag tror ju fortfarande att det som någon gång under vintern kom att kallas, när samtliga fackförbundstidningar gjorde en satsning på det här med arbetstid. Jag tror att arbetstidsfrågan alltså på lite olika sätt kan komma att hamna på högkant under de här åren som återstår fram till nästa stora avtalsrörelse. För att när man har fått ner löneökningstakten till, låt säga, avtalade löneökningar kring 2%, så finns det inte så mycket kvar att pressa ut ur det där systemet ens för den mest hänsynslösa arbetsgivaren. Det går inte att komma så mycket lägre. Och då måste man nog tänka sig att då kanske diskussionen eller striden kommer att handla om någonting annat. Och utifrån deras utgångspunkt så tror jag att arbetstiden, alltså det är ju bara liksom ett annat namn på pengar egentligen.
Och då pratade vi om arbetstidens förläggning. Ja. Det var, jag menar, en sån där bra symbol blev ju frågan om vad man skulle få.
Och kan man jobba på lördag?
Ja, när man får ta semester. Ja. Kan man ta semester när ens barn är lediga? Precis. Eller måste det vara på en annan del av året så att man splittrar familjer på det sättet? Mm. Ja, sådana frågor. Att,
nej, men det är ju det, semesterfrågor och ledighetsfrågor och liksom vad är det övertid och vad är normal arbetstid? Det är ju liksom, jag tror att vi kommer få höra mycket om det.
Och det är i första hand där, där en fråga där arbetsgivarna kommer att vara på offensiven?
Det, jag tror det. Och sen på den andra sidan så hoppas jag, men det är mer en förhoppning, jag har inte så mycket att stödja det på, det är att man skulle börja diskutera alltså allmänna villkor på den fackliga sidan och se olikheterna i till exempel avsättningar till avtalspensioner som kan skilja alltså närmast svindlande mycket pengar alltså mellan den som har den lägsta avsättningen och den som får den högsta avsättningen. Och de olikheterna diskuteras nästan aldrig, medan den här extra tiondelen i löneökning kan nästan leda till hur hårda motsättningar som helst, vilket jag tycker är lite konstigt. Det borde bli en kraftsamling kring att också utjämna villkor. Men det har jag tyckt länge och det har inte hänt så mycket, så jag kan säkert ha fel igen.
Och om du väldigt generellt skulle säga, vilka är det som skulle som förlorar idag på de allmänna villkoren och tvärtom?
Ja, så kommunalsmedlemmar är ju de som kanske har de lägsta avsättningarna. En del utav HRF-medlemmar, handelsmedlemmar, att de som har låga löner, för de har inte haft råd att göra avsättningar till ett avtalspensionssystem, utan de har sagt att vi måste få ut varenda krona som finns i direkt löneökning. Vi har inte råd. Och det där måste man hitta en lösning på.
Å andra sidan, Susanna, om man bara för att ta det här arbetstiden bland annat inom offentlig sektor eller kommunals områden så pratas det ju också om krav på arbetstidsförkortning för att
man ska orka ett helt yrkesliv och så vidare.
Och sånt där. Mm. Är det också frågor som...
Det kan absolut vara sånt som kommer att komma upp igen, för att den här rätten till heltid som man ju driver, den är ju viktig från kommunal sida till exempel. Men sen är det ju då, hur ska man orka jobba heltid? Och det är ju väldigt många av våra läsare, kommunalarbetarens läsare, som hör av sig, skulle jag säga, varje vecka och säger, men herregud, hur ska jag orka? Liksom, jag är 40 år, har jätteont i kroppen och tar värktabletter varje dag för att orka med jobbet. Och då är ju frågan om, har de tillräckligt många kollegor och de har tillräckligt bra arbetsmiljö för att orka med? Jag menar, det är tunga lyft inom hemtjänsten och så, som dagligen. Så att, visst, den frågan tror jag inte man kommer att släppa. Den kommer vi också höra mer om.
Så väldigt mycket av det vi gick in i den här säsongen utav Lönedags med kommer att följa med ut också, även om det nu finns avtal, det kan man säga det. Men en fråga, jag ska ta den också bara som en avslutning, en fråga som jag har svävat över det här också, det är ju, fungerar systemet? Fungerar idén om industrinormen? Eller är vi på väg in i något annat? Törs vi svara på den frågan efter det här?
Ja, jag tycker man kan svara ungefär lika säkert eller osäkert nu som för 2 eller 3 avtalsrörelser tillbaka. Alltså det har ju alltid funnits ett slags mummel eller lågmäld kritik. Men systemet har ju en beundransvärd förmåga att ändå anpassa sig och vrida sig något för att svara mot de krav som finns och leva vidare. Och så länge inte i det här fallet industrins anställda gör uppror och säger att vi accepterar inte att vara riktkar för de andra springer för fort, tar ut för mycket. Ja, då kommer det att fortsätta.
Jag tycker det är en jättesvår fråga, men jag tycker du håller med dig, säger vi.
Ja. Man kan väl också säga att lite mer flexibilitet finns det. Vi pratade om det förut när låglönesatsningen och som sagt avtalsrörelsen innan, undersköterskesatsningen. Och det är väl alltid så att ett lite mer flexibelt system har lite större förutsättningar att
klara sig. Mm, det tror jag också.
Och sen är det ju möjligtvis lite spännande att både ledarna och förbunden inom 6F ju ändå försöker göra ett seriöst försök att analysera hur systemet fungerar. Vad ser de för styrkor och svagheter i den ordning vi har? Och skulle det gå att konstruera någonting annat som i så fall är bättre? Och det där är ju spännande frågor som kanske om ett år eller så får vi någon form av svar på hur de ser på det. Men, och det är ju första gången på 20 år. Tidigare har det ju mest muttrats. Mm. Nu försöker ju någon ändå göra någonting, och det är väl verkligen på tiden. Mm.
Men nu finns det också tid.
Exakt.
Eftersom det är en treårig avtalsrörelse. Susanna, Tommy. Det här blir avslutningen på lönedags. För överskådlig framtid i den här formen, får man säga. För till hösten lär vi inte ha anledning att samlas för att fortsätta att prata avtalsrörelse.
No.
Det är ju en tråkig bieffekt av att man har slutit långa avtal. Men vi får väl offra oss på den punkten. Jag vet inte idag vilken framtid det här poddprojektet eller arbetet från Aftonbladets ledarsida med arbetsmarknaden kommer att ta. Men jag hoppas att vi ska hitta en form. Och då hoppas jag träffa både er, Susanna, och Tommy, och er som lyssnar igen. Så för den här säsongen och för lönedags i den här formen, tack så mycket.
Ja, tack
själv. Så mycket.
Det var jätteroligt. Mm.